MC-podden.
Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson. Jaha Johan, då har vi kommit till avsnitt 3. Johan, kan inte du köra en liten tillbakablick på vad vi gjorde i avsnitt 2?
Förutom att vi introducerade en ny grej som vi kallar Gissa hojen, som vi också kommer att köra i det här avsnittet, så träffade vi Niklas Lindell, vdn på KK Motor, som har bland annat Suzuki och Honda i sin portfölj. Och sen så fick vi höra ett reportage från Novemberkåsan i Bollnäs. Så man fick hänga med lite där och uppleva. Och, ja, det var väl i stora drag lite så. Har jag glömt något viktigt?
Nej, det tror jag inte att du har gjort. Och om vi tittar på det här avsnittet då. Vad har vi framför oss i avsnitt 3?
För det första så, både du och jag har ju varit väg och kört lite nya hojar. Som nya 23-hojar. Jag var ju i Portugal och körde äventyrshojen KTM 890 Adventure. Och du var ju och körde
i Spanien, Almeria, och jag körde två modeller, och det var BMWs Roadster då, M1000R. Och sen så fick vi köra med supersporthojen S1000RR.
Häftigt. Det var både landsväg och bana då, tänker jag.
Stämmer.
Ja, om jag fattar rätt. Och så har vi haft, eller jag har gjort en intervju med Fredrik Lundgren, en av Sveriges mest erfarna motorcykeljournalister. Och sen, bara för några dagar sedan, så presenterade Ida Olsson från södra Sverige ett lite speciellt hojbygge som kallas The Balvenie Motorcycle, en Royal Enfield som hon har förädlat med lite egna detaljer och så. Så att, ja, och sen kör vi väl Gissa hojen, och sen tänkte jag väl faktiskt kolla läget, vad du har önskat av tomten också. Faktiskt.
Jaha, intressant. Mm. Ja, härligt.
Så det är väl lite, ja, ganska köttigt innehåll skulle jag säga.
Ja. Ja, Johan, jag tycker att vi kastar oss in direkt i hetluften. Jag är intresserad av att höra hur din provkörning med KTM såg ut.
Mm-hmm. Ja, det var ju en blöt historia faktiskt. Det var kanske inte riktigt vad man hade tänkt sig när man hoppade på flyget och drog ner till Lissabon och körde lite norrut sen till något samhälle som jag inte riktigt vet, kommer ihåg vad det heter. Men hur som helst, så det var en lyckad provkörning. Det var väldigt roligt. Det var väldigt mycket grusåka, men också en hel del landsvägskörning på asfalterade kurviga bergsvägar. Och till 2023 då så har ju 890 Adventure fått, ja, en liten ansiktslyftning kan man säga, från när jag körde den senast i Grekland för några år sedan. Nu har den fått en omarbetad kåpa med lite ny grafik och uppdaterad fjädring och lite andra tekniska uppgraderingar som i det stora hela har gjort en redan lättkörd och en riktig äventyrshoj som man faktiskt på riktigt kan köra med väldigt extremt. Den bangar verkligen inte för traktorstigar, riktigt snabb, tuff grusåka. Och en grej som kanske är till utseendet som är det främsta, största man ser, är ju kanske att KTM 890 Adventure har fått en ny kåpa som ger en stilrenare övergång till tanken än föregångaren, som toppats av ett nydesignat kåpglas. Och tidigare så var liksom toppkåpan var liksom frånskild från tanken, och det vet jag, det var ju en del som inte gillade det estetiska i det. Så att det har ju blivit, plus att nu är den lite mer rallystukad kan vi kalla det. Och en annan detalj som är lite rolig med utseendet, som faktiskt gör enormt stor skillnad, som jag blev väldigt förvånad över, det är att man har liksom kapat ur en rektangulär bit ur kåpglaset. Och det gör i sin tur att den släpper in vind där. Så att när man kör lite högre hastighet så kommer in vind som så att det inte blir massa turbulens bakom kåpglaset. Väldigt effektivt. Ja, smart grej tycker jag. Så man tänker ju kanske tvärtom att det ska bli mera vind, men det blir tvärtom. Sen är ju 890 Venture, det som jag gillar med den är ju också att den är så smal. Den är så smal midja. Så man tänker verkligen inte på att det är en så pass stor hoj som det egentligen är när man kör den. Så den är väldigt förlåtande, även för dig som är lite kortare. Jag är ju ungefär 1,83 lång och når ju lätt ner till marken. Den sadeln har ju i standard två olika sadelhöjder som man lätt kan välja mellan. 84 cm eller 86 cm. Ja, nej, men så att hur som helst, vi ringlade omkring där uppe i bergen och njöt av dagen fastän det spöregnade i princip hela tiden. Det som är fördelen med en sån här provkörning är ju att det är ju ofta i de här lite extremare väder eller när det är förhållanden som är lite jobbigare, så då får man ju anledning att testa vissa saker lite mer än vad man kanske gör när alla förhållanden är perfekta. Alltså det var lerigt, det var kladdigt, det var blöt sand, det var djup sand vi körde i, allting. Och det där ställde ju till det då, så att man får ju verkligen testa alla såna här system, antispin och ABS-bromsar. Det är så här kurv-ABS som gör att du kan faktiskt bromsa även i kurvor utan någon större fara och sådär. Så att lite såna här grejer som man kan testa bättre än om det är helt perfekta förhållanden. Så att...
Men en sak jag tänker på, Johan, när du inledningsvis sa att man kanske inte tror när man åker till Portugal att det ska vara dåligt väder. Mm. Hur förberedd var du rent utrustningsmässigt? Hade du med dig så att du klarar dig i den här vätan?
Mm. Absolut. Man är ju
rutinerad.
Man är rutinerad och vi bor ju ändå här uppe, så att jag visste ju att blir det regn så kan det bli kallt i Portugal så här års. Jag hade ju lite kollegor från andra delar av världen som var med och körde i gruppen, och det var ju några som, jag kan säga att de stod nog i varmdusch ganska länge efteråt, om vi säger så.
Okay.
Det var kallt. Så att, nej, men så det var en riktigt rolig hoj och man kan köra extremt med, och det gjorde vi. Så nej, men på alla sätt och vis, en riktigt kul hoj för äventyr, men som man kan liksom onekligen köra med den på vanliga vägar också. Men vill man ha en hoj som inte bangar för när man kommer till den här grusvägen och man har lite packning bakpå och vill slänga upp tälten ner vid sjön, så då är det här verkligen en hoj som funkar bra.
Och för den som vill läsa mer om hojen då, Johan, så ligger väl provkörningen ute på Fastbikes?
Ja, precis. Så det är bara gå in, kolla under provkörningar på fastbikes.se, så hittar du hela provkörningen. Så att, ja, men lite sådär. Ja. En positiv, jag ska inte säga överraskning, men positiv provkörning helt enkelt av en rolig äventyrshoj.
I förra avsnittet, Johan, så hade vi ju på förslag att vi skulle ha någon liten tävling. Så vi hade gissa hojen. Och den här gången har vi också ett ljudklipp.
Ja, men då... Vi kör första knippet av tre av gissa hojen. Så hur går det till då, Micke?
Vi spelar upp ett ljudklipp och sen så får man då spetsa öronen och försöka gissa motorcykelmodell. Sen så lite senare i avsnittet så spelar vi upp ett ljudklipp till som kanske gör det lite enklare att gissa modell. Och så kanske vi kommer med någon ledtråd. Och sen i slutet så sammanfattar vi och presenterar facit.
Mm. Så ett tredje ljudklipp och sen direkt efter det facit då helt enkelt.
Ja.
Ja. Ja, men då kör vi. Spetsa öronen, häng med. Här kommer första klippet i gissa hojen.
Det var det första klippet i gissa hojen i avsnitt 3. Så ni som vet vad det är för hoj, ni får helt enkelt lyssna på resten av programmet och se om ni hade rätt eller inte.
Mm. Spännande. Vet du vad det är för hoj själv då?
Ja.
Ja men Micke, då kör vi vidare. Faktum är att vi kan kalla det att jag passade på när jag var i Portugal och provkörde KTM 890 Adventure. Så gjorde jag ju det med ett antal kollegor från olika delar av världen. Men en av kollegorna var ju Fredrik Lundgren från...
Ja, och då kan vi ju passa på att säga så här att vi sammanstrålade faktiskt på Arlanda innan er avresa.
Ja, just.
Så jag kom ju ut till er gate.
Just, stämmer.
Och så snackade vi lite där, chitchattade, ja. Du, jag och Fredrik.
Ja.
Så att, ja, det ska bli väldigt spännande att höra, Johan, hur den intervjun gick till.
Mm.
Men vi kör väl direkt. Vi lyssnar vad Fredrik Lundgren har att säga i sin intervju.
Jo, men jag heter ju Fredrik Lundgren, 67 år, bor i Stallaholmen, Sörmland och är numera bara frilansande motorcykeljournalist.
Men Fredrik, vi har ju onekligen varit ute på en del tillsammans och ska vi vara helt ärlig så är det faktiskt lite, eller ganska mycket ditt, vi kan kalla det fel, att jag sitter här bredvid dig just nu. Inte kanske just här och nu, men som har initierat att jag ens personligen började i den här svängen. Att också, precis som du, har varit motorcykeljournalist i massa år.
Men det borde väl vara preskriberat vid det här laget nu?
Ja.
Våra gamla synder.
Ja. Men jag tänker ändå, jag gjorde ju några sådana här klippgrejer där i början. Åkte till Korsika och lite sånt där. Som någon slags stuntförare till dig, höll jag på att säga. Stand in när du kunde. Men, ja, men hur började det för dig liksom? Jag tänker på, när kom ditt motorcykelintresse och varför?
Nu får vi leta långt bak i minnesbanken. Själva motorcykeljournalistiken, den kom väl när jag var, vad kan man, 20 år. Någonting sånt. Knappt.
Ja, hur kom det då?
Ja, det började med att jag och min kompis Lennart Almersand, som också varit involverad en del. Vi gick en fotokurs för en släkting till mig och lärde oss svartvitt fotografering och framkallning och allt det här, kopiering. Och i den vevan flyttade tidningen MC-folket ner till Stockholm från Mora. Det här måste ju varit 1979, tror jag, 77. Ja, någonstans där, sent 70-tal. Och då behövde de en eller två fotografer som hjälpte till. Det här var ju på frivillig basis på den tiden. Ja, så egentligen är jag ju började som fotograf, men det blev ju skrivande och körande också på en gång, så att på den vägen var det.
Men hur kom motorcykelintresset, så att säga? När kom det in?
Nej, jag vet inte. Jag hade ingen större motorintresse. Vi hade inte ens bil när jag var liten.
Ja.
Första bilen skaffade jag när jag var 12, men framförallt morsan var väldigt, vad ska vi kalla det, äventyrlig, tyckte om att resa mycket. Så jag var mycket ute och reste med familjen och fjällvandra och allt möjligt sånt. Så jag har alltid haft den där motorcyklar för mig i början. Det var ju ett sätt att komma ut och upptäcka nya saker. Det var inte i första hand själva motorcykelkörningen.
Men sen där då, jag tänker, du sa ju själv där MC-folket. Där, ja. Du blev kvar där en tid.
Ja, det hade ju vanligt, givetvis vanligt riktigt jobb under tiden. Utan det här var ju på frivilligt, på kvällarna satt man ju grejer. Sen när det blev fulltid, ja, jag hoppade väl in som lite frilansare. Jag vet till och med när Bike startade, tidningen Bike startades 1979, så jag får mig att det första jag gjorde åt dem var redan nummer, inte nummer ett, men nummer två eller nummer tre, tror jag var, jag skrev någonting. Och sen, ja, sen var det lite frilans, men när jag hoppade in på riktigt på anställd, det var 88, tror jag. MCÖ-folket behövde en vikarierande chefredaktör. Den ordinarie var mammaledig då. Tänkte att, min idé var väl att jag ville inte jobba med min hobby, för att jag skulle tröttna på den, trodde jag. Jag tänkte att jag kan ju prova ett halvår. Och sen, ja, var det ett halvår, och sen ville de ha mig kvar efteråt, för hon kommer inte tillbaka efter mammaledigheten. Men i samma veva hade Jerry Nordström då, de behövde anställa en till på tidningen Bike, och då ledde jag istället. 1 juli 89.
Och då blev fulltid då på bike istället helt enkelt?
Nej, inte fulltid. Det var väl ungefär 150-160%.
Ja, okej.
Så det var...
Och där blev du kvar i några år?
Ja, då var man ju ungkar och inte hade några barn och så då var man ju och jobbade med jämt. Och där blev jag kvar, vad kan det bli ut? 15-17 år kanske.
Där var du, om jag minns fel, testredaktör kanske?
Ja, det var jag väl. Och sen den vevan, de hade ju även köpt upp tidningen MC-nytt då.
Mm.
Så efter ett antal år där så tog jag över chefredaktör på MC-nytt.
Just det.
Det var i samma hus då. Så det var...
Och där sen blev du kvar egentligen hela vägen tills du blev frilans?
Ja, kan man säga. För vi flyttade väl längre och längre ut från Stockholmsområdet då. Och till slut så kom det en punkt där det inte var hållbart att hålla på att pendla längre. Och barnen hade blivit lite äldre och sådär. Så att det var väl någon slags, ja, vad ska vi kalla det, begynnande 50-årskris. Det var... Jag tror det var när jag var 48-49 då som jag sa upp mig och startade egna firman och frilansade.
Mm. Men vad har du då för, liksom, om du backar bandet, första riktiga motorcykelminnet?
Första motorcykelminnet måste väl vara, det måste nästan vara, tror jag, farsans historia. Farsan hade inte ens körkort när han var ung, det skaffade han i vuxen ålder. Men han hade dråpliga berättelser om när han lånade kompisars gamla Harley Davidson på 20-talet, tidigt 30-tal. Och berätta om Harley Davidson gick, tuffade runt i Sörmlands grusvägar. Det var väl där kanske det började.
Mm. Men på första hojen då? Vad var det för maskin?
Det var en 1970 års modell Honda CB125. Den här 125 kubiksgränsen hade kommit bara något år innan där. Så den kom 1970. Så den gamla lättvikten var ute ur bilden då. Jag fick mitt lättviktskörkort april 1971.
Ja.
Då bensinen fortfarande kostade under 1 krona liter.
Men jag vet att din farhåga att du skulle tappa intresset för hojåkningen, eftersom du var rädd för det när du började jobba med ditt intresse. Det verkar inte som att det,
nej,
det hände.
Det blev inte så. Jag tänkte ju, det finns inte så jävla mycket att skriva om. Det finns ju hur mycket som helst.
Ja, fantasin sätter gränserna.
Ja.
Men jag vet ju att förutom jag brukar säga, eller jag brukar tänka på dig som lite allätare när det gäller hojar sådär. Du verkar inte vara rädd för att köra glidare.
Jag vill aldrig. Jag har ju alltid haft en stor förkärlek för offroad hojar då. Åka på mindre småvägar och grusvägar och ut i skogen och självklart, men jag har aldrig pissat in något riktigt revir, utan jag tycker det är tjusningen att prova alla typer.
Mm. Jag vet ju att du har kört både Gotland, kan ha fel, men, och Novemberkåsan. Men om inte jag minns fel så har du väl, du kanske rent av har kvar något rekord i hög hastighet?
Ja, det har jag nog.
Och så här flygande kilometrar eller vad det heter?
Ja, då, nu kommer jag inte ihåg årtalet, 1994 eller 96 så kan det ha varit. Det var 2 gånger där med 2 års mellanrum som vi hade officiella rekordkörningar med allt vad det innebär på bilar och motorcyklar.
Mm.
Jag hade väl lite olika rekord, men jag har fortfarande kvar det totala rekordet.
Ja, jag vet att du gjorde det med bland annat, var det inte en TM 125 eller något liknande, ett år?
Nej, 80 kubikar.
Var det 80 kubikar till och med?
Sen hade vi annan cylinder för jag hade 85 kubik, så att
ja.
Vi hade både rekordet i 100 kubiksklassen och 80 kubiksklassen.
För jag vet, det finns någon bild på dig när du gör någon slags klassisk variant av den här gamla svartvita fotot med någon som ligger uppe på motorcykeln.
Ja, det var första året där. Sen satt vi på en kåpa till andra året och
ja.
Skulle sätta världsrekordet på. Det var världens första nitrometanladdade tvåtaktare.
Ja, minns du hastigheten?
Jag vet att världsrekordet var 167 80 kubikan då.
Ja.
Tyvärr tog vi aldrig rekordet för att det blev lite strul där med avluftning till tanken. Satt igen, så att vi skulle ha kört över 167 80 kubikar, men det blev inte riktigt så. Men jag tror officiellt, första året tror jag officiella var 141. Och sen när vi körde med nitro då blev det mer, men jag tror aldrig att det gick i 200 nästan i början. Men sen i slutet på mätsträckan så kroknade motorn då, så att...
Ja just det, det är den genomsnittliga.
Ja, det är genomsnittlig på 1 kilometer åt 2 håll då.
Mm. Men förutom att köra snabbt så Jag tänker, du har ju onekligen kört en hel del, en salig blandning av hojar. Jag tänker, vad är det liksom, vad ska vi kalla det? Speciellaste hojminnet? Så här, du har ju kört massa, jag vet att du har kört den här extremt stora motorcyklar och allt möjligt.
Ja, för första tunga motorcykeln överhuvudtaget jag körde då var 17 år. Och det var en Harley Davidson sidventilare 1948, gjutjärnsklump. Det var ju väldigt maffigt när man var i den åldern. Men sen har jag kört mycket annat konstighet. Massa dragracinghojar och specialbyggen. Och Boss Hoss med V8, det är en rolig hoj. Jag har kört mycket.
Men vad skulle du säga är det bästa motorcykelminnet? Jag förstår att det finns massa fantastiska minnen.
Det finns för hur många som helst. Men sen är det klart, just det här att det inte bara själva motorcykeln, det är att upptäcka platser och sånt också. Det är klart, det är alltid speciellt.
Men har du inte något sånt där minne som bara poppar upp jämt sådär när du liksom använder det där?
Det är klart, första gången vi åkte över polcirkeln, det är ju inte så märkvärdigt för oss svenskar, men första gången vi åkte över polcirkeln i Alaska, eller rättare sagt i norra Kanada, det fanns ju bara en väg som gick norr om polcirkeln på hela kontinenten. 82 mil grusväg, bara en bensinmack på vägen.
Krävdes en liten planering kan man tänka.
Ja, och det var lite speciellt och då var man i nowhere.
Nu ska vi inte prata om negativa saker, men vad är värsta motorcykelminnet då? Då menar jag att jag kanske någon olycka eller någonting. Jag tänker mer så här, allt bara gick fel. Ja. Eller det var hojen bara var inget bra kanske. Eller
jag tror nästan att det som fortfarande är mitt längdrekord på en dag. Då var jag uppe på Polarträffen i Norge. I Nordnorge uppe i Alta. Eller vi. Jag var där själv. Det kan ha varit 77 var det. Och då hade jag åkt runt halva Europa på vägen dit. Så att jag hade, när jag väl var uppe där hade jag längsta körsträckan med 500-600 mil. Och sen skulle jag ner. Och då hade vi druckit pilsen på kvällen innan. Så jag kom ju inte iväg från tältet. Först vid 12:01 på dagen. Och sen körde jag, skulle ner till Funäsdalen. Och nu börjar siffrorna bli lite svajiga om åren. Men jag tror jag körde 150-160 mil. Någon stopp. Det var ju nästan bara grus på den tiden.
Och det var inte plusgrader?
Nej, jag kom fram 3:30 på morgonen, kommer jag ihåg. Ljussommarnatt. Och då var det minusgrader. Och min packning hade kollapsat. Jag kom inte åt packningen. Jag hade fått göra nödfästning av den. Jag hade bara skinnställ med t-shirt under. Och någon enkel jacka över. Så mycket som jag frös då, det hade jag aldrig gjort. Men det var skönt att komma fram.
Men vad skulle du säga? Hur ser en liksom riktigt bra, hur ser en riktigt bra hojdag ut och vilken motorcykel kör du om du får välja? Det behöver kanske inte vara exakt vilken motorcykel
med som typ av. Självklart måste man starta tidigt på morgonen. Jag gillar tidiga morgnar när solen knappt har gått upp. Man är ensam på vägarna.
Som nu.
Ja,
för information så är när den här intervjun görs så är klockan 5 och vi har redan varit ute en snurr. Sen vid 4 har vi gått upp.
Ja, fast nu har ju solen inte gått upp än.
Nej. Ja, förlåt.
Ja, nej, men det ska vara. Sen, jag kör ju helst själv. Jag tycker inte om att åka i stora gäng. Det kan man ha i sin tjusning att träffa kompisar och så, men motorcykel tycker jag om att köra själv. Och, ja, det ska vara en lagom snirklande väg. Det får gärna vara grusväg.
Ja.
Men vackra scenerier, utsikter.
Har du någon favorit vägar i Sverige så där som du gärna kör om och om igen? Eller några sträckor eller områden?
Jag vet inte. Områden, Dalsland är jättefint. Ja. Inte komma ifrån. Och sen jag gillar mycket norrut då. Och det är kanske alla gånger inte själva vägarna, själva körningen är så optimal. Det är mycket raksträckor så också förstås. Men annars går ju inte att komma ifrån att Nordnorge är väldigt speciellt. Slingrande asfaltsväg, fina asfaltsvägar och lite trafik. Och ljusa nätter då.
Ja. Men för att återgå lite till det här med rädslan för att tappa intresset. Om du skulle backa bandet nu. Ångrar du att du gav in i det här?
Nej.
Du skulle gärna göra det igen.
Verkligen inte. Utan, och speciellt när jag jobbar med. Man har fått fördelen att åka ut och testa motorcyklar kors och tvärs på jordklotet. Och.
Ja.
Så det. Man har fått sett många trevliga ställen och träffat roliga personer och kör mycket fina motorcyklar.
Men jag vet att du har ju haft som sagt lite förkärlek för det här med offroad och sånt. Jag vet att du, om inte jag minns helt fel, så är du ganska involverad i den så kallade Kåsa-klubben. För de som har kört ett visst antal, ja, som har kört i mål helt enkelt, tagit sig i mål i Kåsa.
Jag har fullföljt minst 10 novemberkåsor.
Ja.
Och jag har väl någon slags ansvar för den klubben där och att den fortlever. Ja. Det var inte jag som startade klubben, utan det var ju Claes-Göran Sten på
M-snuten
på den tiden då.
Mm. Men för jag vet, den här drog väl igång någon gång mitten på 70-talet eller någonting sånt där, va?
Kåsa-klubben,
tror jag. Alltså jag tänker att statistiken sträcker sig väl.
Nej, de räknar bakåt, men jag tror den startades på faktiskt på 90-talet till och
med. Ah, okay.
Officiellt.
Ja. Eller, men eller statistiken är väl därifrån 70-talet? Nej, men, någon gång,
ja, nu måste jag tänka här. Själva starten av klubben, det stämmer nog. Det var nog slutet på 70-talet.
Men vad snackar vi sådär ur minnet? 20-30-talet före? Eller är det fler?
Ja, 41 nu.
41 nu?
Mm.
Oj, okej.
Okay. 41, 41 gick med i år nu då.
Är fortfarande Blom i topp?
Ja, 21 stycken har han i mål då.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ju en bragd måste jag säga.
Ja, Ingmar Österberg är 20 också.
Ja, men du har ju själv kört.
Ja, det...
Hus och värjare för en herrans massa år sedan, kommer jag ihåg.
94 då.
Vad sa vi? Skillingaryds skjutfält.
Ja.
Hur var den då? Den,
ja, den startade ju med nattetappen. Och jag vet inte, jag gjorde det där, började med, jag var nog relativt väl förberedd. Och jag skulle fylla 40 sen, så det var väl någon slags 40-årskris då. Och sen, ja, gjorde jag det klassiska felet, när jag väl startade där på natten så körde jag för fort helt enkelt. Jag körde slut på mig.
Ja.
Det är en lång natt, så man ska ju ta lite vackert i början då, men första sträckan vet jag var över 3 mil lång. Och så där blev man rätt så trött. Och sen senare på natten så fick jag ju tekniska problem, som det heter. Jag tippade omkull i en litet kärr, eller vad man ska säga. Det var ingen märkvärd, men det var en gubbe i publiken som rusade fram och ville hjälpa till. Då skulle lyfta upp hojen, men jag satt inte ens fast. Och då tog jag en tag i lysladdan och rök av, så den blev svart allting. Sen stod jag med pannlampa och mecka i 20-25 minuter. Sen gjorde jag då nästa dumhet. Jag fick för mig att man måste köra in de här 25 minuterna nu. Och det gick ju inte. Jag körde slut på mig ännu mer. Och sen slutade jag med att jag fastnade på ett ställe. Det inte fanns några folk och lyfte sönder mig alldeles. Så då bröt jag där på natten.
Ja, det är alltid en tråkig känsla såklart.
Ja.
Det är inte vad man har tänkt sig.
Inte, det var så tufft det här, så jag hade nog inte kommit runt det ändå. Så att, jag hade kommit utanför respiten i alla fall, så det var ingen fara.
Men förutom Kåsan då, så har du ju kört Gotland åtminstone, jag vet inte hur många gånger.
Nej, inte jag heller. Det har jag faktiskt inte räknat. Jag är lite så här nörd på tabeller och sånt annars, men jag har väl åtminstone 10 i alla fall.
Ja, men första Gotland då?
Ja, det roliga var att jag började ju köra enduro. Alltså ren, jag körde offroad och grejer runt och fixa, men sen 70-talet. Men första riktiga endurotävling var 83. Då var jag alltså, då var jag 27 år, 28 år. 28 var. Och då blev det mycket intensivt tävlande tag. Och sen 84 då, hösten 84, gick ju första Gotland Grand National. Och självklart så körde jag det också. Det var ju speciellt, för det var nytt för alla oss där. Oavsett om vi var motionärer eller elitförare, så det var ingen som hade startat. Då startade ju alla på ett led, 450 personer, här för mig att vi var. Och det var ju helt annat än Gotland idag. Det var ju mycket svårare och smalare, och det var ju mer som riktig enduro, eller man kan säga vanlig enduro.
Mm.
Men det var jättekul. Och sen vet jag inte, jag körde väl 5-6-7 gånger där på raken. Sen var det uppehåll och det skulle födas barn och allt det här vanliga och jobba och grejer, så att det här är ett stort uppehåll. Sen gjorde jag någon comeback här för några år sedan och körde tre stycken med gamla hojar. Så jag körde veteranhoj, det äldsta hojen i startfältet bland annat.
Okej. Okay.
Och då var väl jag lite bidragande till att det startades en veteranklass där på Gotland. Och den är ju väldigt uppskattad idag. Men då, jag körde ju i, man säger, vanliga Gotland och fast med gammal hoj. Det var lite kul också. Så jag körde väl 3 gånger där, tror jag, med den.
Men förutom det här med enduron och allt hojåkande, jag tänker lite annorlunda. Finns det någon hemlig talang? Någonting som kanske inte så många vet om dig?
Nej, jag har ju talang, vet jag inte om jag har. Jag har ju inte precis blivit någon världsmästare. Så. Nej, men jag är nog rätt seg. Jag ger inte upp sådär liksom. Att jag tar inte emot att köra länge och långt. Och jag har kört mycket sådana maratonkörningar. Man bara sitter och nöter på. Sen om det blir man kör i 12 timmar eller 24 timmar, det har mindre betydelse.
Mm. Det låter som lite Iron Butt.
Ja, fast de kör ju så jävla sakta. De håller sig inom hastighetsbegränsningen. Då somnar man ju.
Ja. Men hörru Fredrik, jag tänker nu har vi kommit fram till det jag brukar kalla 10 snabba.
Okej.
Okay. Apropå hastighet.
Ja, ja.
Och så 10 snabba med Fredrik Lundgren.
Okay.
Och här gäller det att svara snabbt.
Okay.
Rakt av. Så 10 snabba med Fredrik Lundgren. Tvåtakt eller fyrtakt?
Fyrtakt förstås.
Bensin eller el?
Bensin.
On eller offroad?
Off.
Kick eller elstart?
Kick förstås.
Stark eller smidig?
Ja, eftersom jag inte är så stark så blir det smidig då.
Enkelkuts eller bönpall?
Nej, det blir nog enkelkuts då.
Skinn eller textil?
Textil.
Muller eller dämpat?
Nej, jag är inte så nördig på buller. Det kan vara dämpat.
Wheelie eller stoppy?
Nej, wheelie i så fall.
Lägga en lakris eller äta en lakris?
Går inte det jag samtidigt?
Ja. Det var bra svar.
Ja, jag gillar ju burnouter så. Men jag kan nog tugga på en lakrisrem samtidigt.
Och skulle du avslutningsvis säga, är det en sanning eller myt att full fart spar tid?
Det är en sann myt.
Det är en sann myt.
Mm.
Och med de orden så tackar jag Fredrik. Fredrik Lundgren, tack så mycket.
Det är jag som får tacka som flickan sa.
Ja, Micke, då har vi lärt känna Fredrik Lundgren lite mer. Nu kände vi honom ändå redan sen tidigare, men lyssnarna kanske fick höra något nytt. Och jag vet inte, du kanske lärde dig något också, vad vet jag?
Jajamän, men det är alltid kul att höra vad rutinerade folk i branschen har att säga såklart.
Mm.
Det är jättekul.
Men jag tänker, du har ju också varit iväg på lite galej i Spanien, i Almeria, och kört lite roliga hojar från BMW.
Ja, exakt. Nej, men otroligt tacksamt att få sticka iväg och provköra en BMW-hoj så här i december. Det var otroligt bra anordnat, måste jag säga.
Mm.
Och det var två modeller. Den första modellen är, som BMW beskriver det, deras dynamiska roadster. Det är alltså en nakenhoj eller en streethoj, vad man nu kallar det. Kärt barn har många namn. Det är alltså en avklädd racer helt enkelt. Den är ju otroligt kraftfull och det är ju nakenhojen M1000R. Och M, alla som känner till BMW och när det gäller bilmodeller vet ju att M, det står ju för något extraordinärt. Och så är det ju i det här fallet också.
Mm.
Den är ju fullsmetad med M-detaljer och sen så är det ju prestandamässigt då. Pratar ju vi 210 hästar i en nakenhoj.
Extra allt.
Extra allt. Och det var en fantastisk hoj. Vi började med att köra i trafik. Och vi var likt som du var då uppe i bergen på slingriga vägar och provkörde det där i olika grupper. Det var en fantastisk hoj. Man sitter väldigt skönt på den. Den har ett brett styre som gör att man sitter avslappnat samtidigt som man har full kontroll på hojen. Och sen den här urkraften och prestandan och bromsar och allting. Det var fantastiskt. Sen den dagen så avslutade vi med att köra direkt in på Almeriabanan. Så när vi kom till banan, så vid depån där, så släpptes vi ut på banan direkt. Och sen fick man avverka några varv på banan. Och det klarade ju den här maskinen galant.
Och det var ingen regn?
Nej, det var ingen regn. Och lite nervöst så tittade vi på väderleksrapporten och såg att andra dagen så skulle det vara regn. Men på något magiskt sätt så blåste det där förbi. Och jag var likt som du då, man är ju van vid att vara nordbo. Så jag hade ju med mig regnställ och sånt som jag kunde dra utanpå. Sen skulle vi köra på bana, så att man ville ju ha rätt skyddsutrustning såklart. Men det kom ingen regn, Johan. Det var uppehåll och det var soligt. Det var inte jättevarmt. Det blev kallt upp i bergen. Och då är handtagsvärmare som standard är ju väldigt uppskattat såklart. Men sen är det är ju så bra anordnat som vanligt. De flesta resor jag har fått äran att följa med på, som den deltidare jag är, så måste jag faktiskt säga att de tar väl hand om en. Och dessutom så hade vi som kökar i vår grupp, så hade vi ju Dominic Blass. Och han är product manager för just M1000R. Så han kunde ju vid raster och sånt där verkligen tala om och visa oss inställningar på hojen. Det var jäkligt kul att ta del av. Vissa inställningar när det gäller bland annat wheelie control.
Mm-hmm. Spännande.
So to understand and see how the engine and the dynamic damping is responding to different riding modes. So it's really adjusted to the needs of the certain specific topic. But it's also possible, for example, to have the throttle response in road, but the damping setting in race, for example. So, but we've made it like road is road damping and road throttle and road torque and so on. So to understand what the bike is capable of, and then you can step up. And before we go on the racetrack, we can of course talk about the race pro modes and some cool features like brake slide, wheelie control, stoppy control and such things we have inside the bike.
Ja, och jag menar, man märker att de verkligen kan sin sak, de här personerna. Och de är verkligen entusiaster ute i fingerspetsarna. Mm. Inlevelsen är enorm.
Jag kan inte låta bli att tänka på 80-90-talet när de här nakenhojarna eller streetfighterhojarna, eller nu är det ju roadster här då, men att det liksom, det var lite, man tog liksom en sporthoj och så la man dit massa budgetgrejer och så blev det en ganska, i slutändan egentligen med fas, helt ärligt, en ganska tråkig hoj i många fall, inte alltid. Men sen började det hända grejer. Och nu snackar vi ju M1000R från BMW. Det är alltså, de har ju klivit över den här magiska gränsen. Det är ju fler hästkrafter än vikt.
Japp.
Alltså det är ju helt, det är ju galet.
Ja, det är galet.
Jag bara undrar, hur tänkte du på det ens när du körde? Eller fixar elektroniken det så bra så att man tänker egentligen inte på... Alltså jo, jag fattar ju. Det hände grejer när du vrider på gasen.
Ja, jo. Nej, men som vanlig åkare, det är klart man känner av kraften. Det är fantastiskt. Men hela paketet är ju väldigt väl, alltså, väl konstruerat.
Jag tycker hur allting samlirar med bromsar, visst. Antispin, alla de här säkerhetsfunktionerna som faktiskt finns där.
Men det är ju top of the line. Liksom. Mm. Det funkar ju hur bra som helst.
Men du var ju på Almeriabanan sen, sa du. Och brakade runt.
Ja, nej, men då åkte vi ut. Då åkte vi ut i grupp sådär, direkt bara på banan. Nu har jag kört på bana tidigare. Mm. Så att jag varit lite fundersam. För de brukar vara noga med säkerhetsdetaljer och ha en liten genomgång. Mm. Men här släpptes vi ut direkt. Mm. Men det gick hur bra som helst. Det var ju bara att försöka hänga på så gott det gick liksom. Och, nej, men det gick bra. Och hojen klarade av det där, inga problem. Och det var ju skönt då att komma från bergen och så ner på banan och så få gasa enormt och sen så bromsa rejält. Och det, du märker ju det att systemet kickar ju in, så att det blir ju liksom ingen fara så. Nej, en fantastisk hoj. Och som sagt, jag satt väldigt bra på den och den var lättkörd, men ändå med den här kraften i botten. Sen andra dagen så var det ju deras supersporthoj S1000RR på schemat. Och då var det en hel barndag. Och då fick man verkligen uppleva lite och vara en sån här MotoGP-förare, light. Vi kom ju dit och de stod uppställda i depån med däckvärmare och slicks hade de monterat allting. Backspeglarna var bortmonterade och bakpartiet och sådär. Så det var ju gjort för bana. Och sen så åkte vi ut i olika grupper och så tror jag det var 5 pass på hela dagen med lunch däremellan. Och det var ju fantastiskt. Vi delades upp i 2 grupper och sen körde vi bara. Samtidigt så pågick det någon form av test, endurance-test på banan. Så det var ju endurance-förare som åkte runt där och skulle köra så många mil de kunde. Mm. Och en av endurance-förarna gick omkull i en kurva, så att vi blev vittne till det när de flaggade av. Och sen körde ner en bil med släp. Men det gick bra för honom. Och hans kollegor i depån sa det, han brukar krascha och det är ingen fara, vi har en hoj till. men annars så väldigt välordnat och man fick välja att åka med guide och sen fick man åka fritt också. Mm. Så att man hittade rätt spår och sådär. Och kunde slappna av på något sätt och känna hojens prestanda och hojens liksom funktion på banan.
Jag tänker, jag personligen brukar ju, just nu fick ju du förmånen att hoppa från en avklädd sporthoj med brett, rakare styre med ungefär i stort sett samma prestanda i övrigt som S1000RR. Jag tänker, när jag då, som i ditt fall, skulle fått kliva ombord och så köra en sporthoj på bana direkt efteråt, så skulle jag känna att jag nog faktiskt har bättre kontroll över den nakna hojen än sporthojen. Alltså det tar ett tag när man inte alltid kör på bana med sporthoj, så att liksom naturliga körställningen är, man får en jäkla, jag tänker på, hänger du med på vad jag är ute efter?
Ja visst. Jag känner igen det också. Men jag tycker samtidigt, jag håller med i det du säger, men jag tycker samtidigt att jag satt så väldigt skönt på S1000 här. Och jag har gjort det tidigare, kört tidigare versioner av den. Mm. Man sitter väldigt bra på den.
Mm. Jo, men
visst är det så. Och sen så med alla aktiviteter på banan, det gäller att vara lite skärpt. Mm. Men sen är det bara att gasa och köra på. Det är en fantastisk hoj det också. Och köra med slicks och sådär, det är en upplevelse.
Du gjorde det också med lite trevligt sällskap. Det var inte bara jag som hade trevligt sällskap i Portugal. Du hade ju lite roliga kollegor med dig också.
Ja visst, vi var 3 från Sverige och 1 från Norge. Mm. Och nej, otroligt. Vi blir ju som en liten familj sen. Och sen representanten och Oscar från BMW var ju med också. Mm. Nu körde inte han, utan han stod i depån. Men han var ju lika engagerad i allt som vi andra var.
Mm. Nej, det ska bli spännande att provköra när den kommer till Svedala. Ja, men häftigt. Då drar vi vidare helt enkelt. Ja men Micke, då är det dags tror jag att köra andra ljudklippet i Gissa hojen.
Ja precis, och vad ska vi säga då Johan? Ska vi ge någon ledtråd på denna hoj?
Man skulle kunna säga lite grann att det här är kanske ett ljudklipp som är lite klurigt på det sättet att det är kanske inte riktigt vad man skulle kunna tro. Alltså,
tro att det är egentligen, eller vadå? Ja, kan man höra fel eller?
Ja. Med tanke på att motorn egentligen har sitt ursprung i en annan motorcykel än vad vi syftar till eller som det handlar om i det här fallet.
Okay.
Om man säger så. Och det är en hoj som man skulle väl kunna säga att vi kan ju avslöja att det handlar om en hoj som en ikonisk hoj som hade sina glansdagar under 90-talet, skulle jag vilja säga.
Okej, okay. Ja, men då gör vi så här Johan. Vi lyssnar på klipp nummer 2.
Ja.
Varsågoda.
Gissa hojen med MC-podden.
Ja, och det var klipp nummer två. Undrar om han blev klokare, Johan?
Ja, det är frågan. Nej, jag skulle gissa på att den är lite... Gissa hojen är klurig den här gången, tror jag faktiskt. Jag har ingen uppfattning om hur klurig det förra gången var, men det känns som att de som visste, visste det ganska snabbt där, tror jag faktiskt.
Ja, där är ju ljudet speciellt. Mm. Det gäller ju bara att klippa kubiken och så.
Mm.
Ja, eller och modellen som sådan.
Mm.
Och nu då, Johan, nu vill jag höra om din... Ja, det var i torsdags, tror jag, som du var inne i stan på ett hotell och fick träffa Ida Olsson bland annat. Berätta lite om det, Johan. Jag ångrar lite att jag inte följde med. Det var en trevlig tillställning, tycker jag du sa.
Ja, absolut. Förutom att jag fick träffa Ida själv för första gången och se hennes läckra bygge, så jag ska vara ärlig och säga, det blev lite av en, vi kan kalla det en skolåterträff eller något liknande, fast i hojbranschen relaterat, för massa sköna lirare i hojbranschen. Och ja, inte minst Patrik Budda Ljungqvist, som ja, förutom att vara ett gigantiskt MotoGP-fan så är han en kommentator av rang som har man har kunnat höra väldigt mycket på landets motorbanor under årens lopp. Sen var ju Peter Dahlbom, kallades för Äpplet, som också är aktuell nu och sedan många år tillbaks som kommentator på Eurosport för bland annat MotoGP, men även andra motorsporter. Och sen var ju Kralle där, Christer Lindholm, som under många år var en av Sveriges mest bäst lysande stjärnor, om man ska kalla det, inom roadracingen, som lyckades med massa härliga placeringar i roadracingens finrum, kan man säga. Och även Johan Pettersson, komikern och skådespelaren, som många känner det kanske till som från Midgård och Kapten Kalling, tror han kallades. Och,
ja, Mens. Och sån här sköna karaktären är helt perfekt.
Ja, just det.
Som precis. Jag själv gillar.
Men han är ju aktuell nu också i en serie på tv som har sitt ursprung på Kanal 5, om jag inte minns fel. Där snickaren och MC-entusiasten Mattias Särnholm, som raggade ihop några goda vänner, MC-profiler eller motorcykelkörandes. Vi har en stjärnkock som kallas Jonas, som jag inte kan efternamn på nu, men hur som helst, drog iväg på en vad som skulle bli en drömresa, men som blev en helvetesresa. Och ja, den kan man hänga med på om man tittar på den då, helvetesresan helt enkelt. Och där är Johan med och kör. Så att...
Och Johan, då känns det som kanske att någon av de här personerna som du har rabblat upp nu kan komma som en framtida gäst i MC-podden.
Mm, absolut. Jag kan inte lova något, men sannolikt, absolut.
Kul. Men åter till Ida Olsson, huvudpersonen då, som du var där för att träffa.
Och jag känner, ja men alltså, jag fick ju tillfälle att snacka med henne och så... Jag tycker vi låter Ida komma in här och berätta lite mer om sitt bygge.
Mitt namn är Ida Olsson. Jag är född och uppvuxen i Halmstad, bor numera i Laholm, eller till och med utanför Laholm på en gård. Jobbar som frisör egentligen, men jag älskar att bygga motorcyklar och också köra motorcyklar såklart, men jag brinner lite för skapandet bakom motorcyklar.
Jag vet ju, Ida, att jag har gjort lite research, att du var ju med i den här tävlingen Petrolets Wrench Off,
ja,
2019 med The Dot.
Ja, det stämmer.
Som också var en Royal.
Ja.
Nu är det ju också en Royal Enfield, en Continental GT 650,
ja,
om jag fattar det rätt.
Ja.
Som då har förvandlats till den här Balvine Motorcycle.
Ja.
Och när kom själva motorcykelintresset?
Det var ungefär 6 år sedan som jag tog körkortet.
Mm.
Och sen så typ, alltså allt det mesta jag gör när jag får ögonen upp för någonting, det är bara all in, och allting jag tänker på är bara det. Så då gick det ganska fort till att jag liksom fick ett jätteintresse, umgicks med mycket folk, lärde känna mycket folk som körde.
Mm.
Och då kom också intresset ganska snabbt med att bygga.
Mm. Men jag tänker på, vad var det som fick dig att bli intresserad av att ens ta motorcykelkort? Har det varit något som har legat i bakhuvudet länge? Eller?
Ja, det har det. Alltså, pappa har alltid haft massa gamla mopeder stående i garaget.
Mm.
Och vi fick väl låna dem ibland när vi var ganska små och kör runt i skogen och resa jag och min bror. Och det väckte väl någonting i mig.
Okay.
Så att sen så när jag fyllde 15 så var högsta önskan en skoter, vilket jag är väldigt glad över att jag fick.
Mm.
Och den körde jag överallt och ingenstans med, kan jag säga.
Okay.
Det var en sån härlig känsla. Jag kände typ för första gången att man var typ lite friare att ta sig till ställen utan att vara i behov av någon annan som skulle köra eller någon buss som skulle komma.
Mm. Är det det som du tycker är kanske det bästa med motorcyklar? Eller hur ser du på liksom motorcyklar som sådant? Förstår du? Vad tänker du på när jag säger motorcyklar? Liksom...
Ja, men det ger mig en frihet att liksom man sätter sig på motorcykeln och kör, så ser man ju fram emot att köra den. Man ser inte fram emot att vara framme. En bil ser jag som ett transportmedel. Att okej, nu ska jag från A till B. Då sätter jag mig i bilen och kör från A till B. Men motorcykeln är ju mer den där man sätter sig på, man startar, man känner den där kicken liksom. Man startar motorn och kör. Man känner vinden i håret och alla lukter. Och man är mer närvarande när man kör motorcykel.
Mm. Men skulle du kunna, kanske jättesvår fråga, men om du skulle kunna beskriva känslan när du efter antagligen ganska många dagar i garaget äntligen får eller kan dra ut och provköra det senaste hojbygget.
Ja, det är en sån fantastisk känsla. Det slår ingenting. Just det där när man har skapat någonting som faktiskt är unikt. Det finns bara en enda liksom, och den står här hos mig. Mm. Och så som utifrån det jag skapar så tycker jag ju det är det snyggaste som man kan ha i mina ögon. Så att det är ju sån stolthet då man kör runt med.
Men du är inte så här rädd för att liksom, nej men jag vill inte köra den. Jag vill, den
jo,
ska
men
bara stå
det är
där
ju
som
också.
Ett
jo,
smycke
men lite
i vardagsrummet. Lite
ja, men
så,
lite eller? Så. Mm. Är det ju faktiskt att det blir liksom som en liten tavla nästan som man bara vill sitta och gå och titta på. Men halva grejen är ju fortfarande det där faktiskt att man tycker också om hur den låter liksom när man har byggt om den. För oftast så har man ändrat lite med ljud och sånt. Och
jag kan tänka mig med tiden, med erfarenheten och sånt, du får vad du också kanske lär dig mer om hur saker och ting funkar i praktiken, rent körmässigt.
Ja.
Att börjar du liksom, förstår du vad jag menar? Det är lätt att man tänker bara design och så inser man att det här funkar inte om verkligheten ute på vägen.
Så. Nej, det är ju lite så. Alltså, man får ju ha en liten tanke bakom hur man ska köra motorcykeln när den är färdig.
Mm.
Så att man inte går loss och inser att den där kan jag faktiskt bara köra typ 3 mil i taget. Liksom.
Mm.
Man får ju ha en liten tanke där bakom. Antingen att man ska köra små turer eller att den behöver vara duglig till att köra långa turer med fortfarande.
Mm. Men om vi börjar då. Du blev ju kontaktad då och av någon okänd person. Kan du beskriva lite bara från det till där vi är idag, hur det gick till?
Liksom? Ja, jag trodde ju att han var en telefonförsäljare först. Jag stod på jobbet och han bara förklarade och jag hade liksom bara ett öra till, typ lite halvt inne i det jag hållit på med just då. Och kände nästan att jag skulle säga, tack, jag är inte intresserad, utan att jag ens hade hört vad det var om.
Mm.
Men det var i alla fall Erik som jobbar med NIGAB, på NIGAB som är ansvarig för Balvenis PR-projekt som hade en idé om att han ville bygga en han ville ha ett motorcykelbygge som speglade Balvenis whisky. Och han förklarade för mig lite hur de hade tänkt projektet och så här, och att han tyckte om mina tidigare byggen och han trodde att jag skulle passa bra för detta projektet. Och jag blev ju supertaggad där efter ett tag när jag insåg liksom vad han berättade för mig. Och vi fick med Royal Enfield på detta också, som var intresserade och tyckte att det var en jättekul grej. Och jag började direkt spinna på idéer och göra moodboards och skisser och allting sånt och blev supertaggad och tyckte det var jättekul.
Skisser i din värld, hur ser de ut? Alltså tänk på, är det papper och penna eller är det dator?
Ja, det är typ, ibland är det papper och penna och ibland är det iPad med pekfingern typ. Alltså så.
Ja.
Men det är väldigt sådär Ja, men lite halvkladd. Bara sådär så man får ner lite idén vad, just vad, man, vad det poppar upp just nu och här liksom. Mm. Så man får ner lite det.
Känner du att du har landat ungefär där, om du skulle backa banden nu och titta på dina skisser?
Ja.
När du hade landat i skisserna lite grann. Ja. Är du där nu?
Ja, det är jag.
Och om vi då skulle för lyssnarna här beskriva The Bellavine Motorcycle. Ja. Vad har vi framför oss här nu?
Ja, men det är ju en motorcykel som ser lite retro ut. Den ser, jag ska inte säga använd, men lite rustik ut. Mm. Som jag tycker passar whiskyn. Den är sänkt och liksom är lite bufflig. Mm. Så den är liksom lite mindre och ser lite maffigare ut.
Du har ju sänkt den ganska kraftigt i fram.
Ja.
Framförallt.
Ja.
Ner på, liksom dragit ner gaffelkronorna på gaffelbenen. Sen kan man ju undra, är damaskerna, är de av läder eller är de av något färgat gummi som ser
ut
som läder?
Nej, det är faktiskt läder. Det är läder. Gjort i Italien.
Ja.
Handsytt i Italien.
Ja.
Och sen så har jag gjort en klassiska, eller lite av en klassisk kaféresebubbla där bak ju.
Mm.
Förkortat ramen bak till. Det är ganska stora grejer. Det är det ju oftast på originalmotorcyklar. Det är ju rätt stora blinkers och baklampor och framlampor. Mm. Och jag vill ju framhäva det som är snyggt att se på en motorcykel. Så därför så har jag valt att sätta på väldigt små blinkersar som innehåller baklampor också. Så där är inte mycket bak. Minskat framlampan så att liksom de andra grejerna ser lite större och lite liksom maffigare ut.
Mm.
Och så att motorn kommer fram på ett annat vis tycker jag också. Så att inte den försvinner i de stora detaljerna.
Men jag hörde ju dig förut här, du beskrev hur ekfat och läder hade funnits med i bilden.
Ja, ganska tidigt hade jag med trä.
Mm.
För jag tyckte det passade så bra med alltså, ek till ekfaten. Det skulle det liksom vara. Och jag råkar känna en kille som är så jäkla duktig på på trä.
Mm.
Och jag vet att han kan tillverka stort sett allt i trä. Så jag skulle bara lista ut vad jag ville ha i trä i stort sett.
Så vi har ju någon slags, vad ska vi kalla det? Uppe på fotpinnarna skulle man kunna säga.
Ja, precis. Uppe på halva fotpinnarna i trä. Ja. För att vi har ju också, alltså jag har fått tänka så att inte det blir funktionsmässigt farligt att köra den. Så det får liksom inte vara betydande delar om man
Nej,
säger. Det.
Nej, hållbarhet.
Så att uppe på fotpinnarna är det trä och sen så är det trä på kedjeskyddet.
Mm.
Och det är en detalj som jag, den kåpan gjorde jag i metall på mitt förra bygge och tyckte det var väldigt snyggt när man ser liksom lite kedjan där den går runt. Och då så fick Peter, som han heter, på vevhuset då, tillverka den i trä.
Ja.
Och sen så en framskärm då i trä också.
Mm. Men sen har du ju, om jag förstått det rätt, sytt sadeln helt för egen maskin.
Ja, för att jag var inne och dels har jag sytt ett par sadlar innan, men jag är väldigt petig hur en sadel ska se ut. Och om den ska sitta på en utställningshoj så ska den se bra ut. Och den behöver inte vara skön att köra. Alltså sitta på för att köra. Och jag ville ha att det skulle vara i ett läder som, alltså, där färgen var lite spelig.
Mm.
Om man säger att man hade färgat in lädret själv. Och att det skulle vara det här lite tjockare lädret.
Mm.
Så att därför så valde jag att ha ett lite tjockare läder och faktiskt stansa och sy helt för hand med nål och tråd.
Och sen glider det upp då till den här avslutande kutsen där du har lite som ett mesh-nät eller vad man ska kalla
precis.
Det. Utav, jag vet inte vad det är för material. Är det något rostfritt?
Ska jag
avslöja
det? Det är från sil.
Durkslagsvariant. Jag förstår.
Att jag tänkte att det där kommer aldrig rosta. Det är liksom 100% bra rostfritt material.
Så liksom sadeln sveper upp över liksom som en, det är ju en enkelkuts variant kan vi kalla det. Liksom. En långsmal platt sadel som går upp liksom. Ja. Och sen har du ju läder på gummiantagen eller vad man ska kalla det. Ersatt av läderlindor.
Ja, men precis. Mm. Och sen så har jag inlindat några kablar också i läder.
Mm.
I ofärgat läder.
Ja. Då kommer ju min jobbiga fråga här. Har du hunnit göra den?
På gården bara faktiskt. Ja. Jag har inte varit ute i trafik med den. För att när jag var färdig med den så var jag nästan färdig med att ha barn i magen också. Så att jag kände inte att
det var så bra. Lite.
Ja, det krockade lite.
Så du har något att se fram emot i vår nu då?
Ja,
kan man säga.
Precis.
Ja. Vad skulle du säga som avslutande grej? Vad var den absolut största utmaningen med det här bygget, tycker du? Stötter du på patrull någonstans?
Ja, det var salen. Det var salen. Ja. Därför att jag hade först en tanke om att jag skulle låta en annan kille göra den. För att jag känner en som håller på med läder. Mm. Och är jätteduktig på väskor. Men han levde inte upp till mina förväntningar. Mm. Och så får jag väl vara kräsen. Så jag kände att nej, jag gör det bättre själv. Och det ska vara perfekt. Så därför så gör jag det själv.
Ja. Är du nöjd och glad? Ja. Så som du ville att du skulle vara?
Jo, men det är jag faktiskt. Ja. Det känns liksom, känslan är bra när jag tittar på den.
Ja. Alltså, det blev som tänkt.
Ja, ja. Verkligen.
Kul. Mm. Grattis.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, men då hörde vi Ida Olsson då. Och jag har ju sett bilder på hennes hoj, men det var ju lite synd också, som jag sa inledningsvis, att jag inte var där och fick se hojen live. För det är alltid något speciellt. Bilder är en sak, men att kolla i den där miljön hade varit kul.
Mm, det var det. Absolut. Det är inte så ofta det där händer, att man bjuds in på sådana där grejer som det var så ombonat och påkostad lansering av ett bygge som jag inte varit med om tidigare på det sättet, ska jag väl vara ärlig och säga.
Kul.
Så att, men Micke, det känns som att det är dags för tredje ljudklippet, va?
Ja, vi kör. Varsågoda, här kommer ljudklipp 3.
Gissa hojen med MC-podden.
Har vi hört alla tre klippen, Johan, då är det väl dags kanske att avslöja facit. Vad är det här för hoj, Johan?
Mm. Skulle ni allt bra vilja veta.
Tror du någon har gissat rätt?
Ja, alltså,
det finns alltid någon som klämmer en sån här sak. Men det hade varit kul med någon live-uppdatering här. Men ja. Varsågod Johan, säg nu. Vad är
det här är ju en lite speciell hoj då, som har en speciell plats i mitt hjärta i alla fall. Och det är ju en Kagiva Elefant, en 900. Och anledningen till att jag sa som jag sa tidigare med att det är inte kanske allt vad man tror att det ska vara. Det är ju för att motorn i det här fallet är ju en Ducati-motor. Och ja, så att man kan ju luras och tro att det är en 900 SS som man hör. Men det är ju en Kagiva Elefant 900. Och
en sån hoj har du ägt, Johan?
Ja, jag har ägt flera stycken sådana faktiskt. Och den kom ju som ett slags, vad säger man, tribute. För att fira att Kagiva, de kämpade ju många år. För att det var ju, deras mål var ju att vinna Dakar-rallyt. Och inför 1990 års Dakar-rally så gjorde de en satsning och köpte Ducati. Och det gav ju då utdelning, så de helt enkelt brakade ju iväg där och vann Dakar-rallyt 1990. Och resultatet blev ju en serieproducerad hoj. Den kom även som en IE, alltså 900 IE, som såldes i numrerade exemplar, i 1000 exemplar. Man fick en liten plakett sådär, man fick en nyckelknippa med någon liten, ja, vad säger man, sitt nummer, något äkthetsbevis och sådär. Egentligen så var inte den så annorlunda än standardmodellen. Det var lite små detaljer som skilde den bara, med guldfärgade lock på motorn och lite sånt där. Men prestandamässigt var det ingen skillnad. Och sen hade jag en ny 94 eller 95.
Ja, där. Men du, det var den jag tänkte komma till. Mm. Den mörkblåa.
Ja, stämmer.
Ja, jag vet inte om du minns, Johan, men jag var där när du köpte den ifrån handlaren. Mm. Jag kommer inte ihåg var du köpte den någonstans.
Det måste ha varit på Ava MC.
Ava MC, ja, där det låg förut, för nu ligger inte det kvar där.
Låg i Hammarbyhamnen.
Ja. Jag kommer dit, Johan, precis när de slår i liksom lite så här, fyller på lite extra olja typ. Nej, men, och du stod där och skulle dra iväg med den där.
Ja.
Och så kommer jag ihåg att den var ju splitter ny.
Ja.
Och du drog iväg på bakhjulet. Det är preskriberat, men hur som helst.
Jag kan ju bara, utan att göra någon långbänk, så kan jag ju meddela att i princip direkt därifrån så packade jag väskan och drog till Åmotfors i Värmland med den där hojen. Och inkörningen, som normalt sett brukar vara 100 mil, och det var det ju även i det här fallet, det blev lite längre, för jag var med i en årlig som cannonball-tävling, cannonball race med tidningen Bike. Så vi skulle köra närmare 180 mil på ett dygn genom Sverige och Norge, och jag vann inte, men jag kommer inte ihåg om jag kom två eller tre eller något sånt där, men det gick undan, kan jag säga, och det är väl också preskriberat nu, men jag minns att Gunnar Dackevall blev väl haffad av norska polisen där och lite sånt där. Han stannade för tankar, men jag körde vidare, och det var bara slumpen att det var han som åkte dit och inte jag, och han fick gästa fängelsecellen och hej och
nej, nu får du inte berätta något. men och den där, jag kommer ihåg att jag var där och du var aningen stressad, men det var väl för att du skulle iväg på det där.
Ja.
Helt enkelt.
Ja. Ja, men hur som helst, för att egentligen komma in i verkligheten och tillbaka till nuet, så kan man väl säga så här, det är två intressanta grejer med den här hojen, är ju att inför 2023 så har MV Agusta presenterat, det är inte en comeback för Kagiva Elefant, men de har ju lanserat nu två hojar där den ena kallas 9.5 och den andra 5.5, och det är ju liksom egentligen återspeglar ju deras respektive motorstorlek, där 9.5 har en ny 930 kubiks trippel baserad på MV Agustas 798 kubiks motor, och där 5,5 drivs av en tvåcylindrig 550 kubikare. Som jag tror tillverkas i Kina, om inte jag minns fel. Och allt det här kokar jag ner till att jag nu kommer att tänka på att det snart är dags för Dakarrallyt, som inleds på nyårsafton i självaste Saudiarabien. Så att, och det är ju för mig i alla fall en höjdpunkt, helt klart.
Och när du nämner Kagiva Elefant, Johan, så är det så här också att det finns ju en hel del YouTube-klipp från olika filmer etc. Och är det inte så att Wesley Snipes kör en Kagiva Elefant i någon film?
Mm. Man hör ju inte en Kagiva Elefant 900 i den filmen du pratar om. Men det är en Kagiva Elefant 900 som man kör i den här Money Train från 95. Man ser han bland annat, han kör ner i en tunnelbana och brakar fram där och kör upp på bakhjulet för att putta upp en dörr liksom i framhjulet och sådär. Men det roliga med det här är ju att, som så ofta skulle jag vilja säga, så hör man ju någon helt annan motor. En radmotor. Man hör en fyrcylindrig radmotor braka fram där. Och jag kan inte förstå varför. Istället för att låta den härliga ljudet från den här V-tvinnen brakar loss istället. Jag tycker det är jättekonstigt.
Vad tror du? Vad är anledningen till det då? Vill man ha ett mera varvande ljud kanske mot... Man kanske inte får in liksom mikrofoner på det sättet att kunna göra, men det borde ju vara en enkel grej att fixa.
Ja.
Ändå väljer man ett annat motorljud.
Ja, det måste vi gå till djupet med, för jag vet faktiskt inte.
Nej. Och det finns andra filmer där man tänker på, när man ser en motorcykel så tänker man, det där stämmer ju inte överens.
Ja.
Det är som däckskrik på grusvägar med bilar.
Ja, jo, men lite så. Ja. Absolut. Så att, men jag känner att vi har ju snackat här nu, Dakarrallyt och sen det här nu då, Elefant 900. Men jag tänker, det är faktiskt lite av en gammal drömhoj som jag hade länge, som jag ville ha och som jag till slut då hade. Och nu känner jag det här nya som kommer från MV Agusta. mycket är ju utseende. Jag har inte ens provkört den och vet inte ens om det är någonting att ha, men den ser cool ut onekligen. Men jag tänker, Micke, det är lite sent kanske för det, men jultomten kanske kommer snart, vem vet? För när det här avsnittet kommer så är det ju ganska direkt, vi pratar någon, det är ju julafton imorgon helt enkelt. Vad finns på din önskelista när det gäller hoj relaterat?
Ja, det är ju, det är en bra fråga, Johan. Jag tror önskelistan är rätt lång, om jag ska vara ärlig. Utrustningsmässigt så finns det alltid plats för en ny hjälm. Eller för något nytt skinnställ. Kanske en nytt Gore-Tex-ställ. Stövlar, handskar. Du kan ju aldrig få för mycket av sånt. Så att, ja, om jag har varit riktigt snäll så hoppas man att tomten kommer med något sånt där. Och ska du fråga mig vad jag vill ha för motorcykel i garaget? Nu har jag ju två. Jag har två äldre hojar. Men om jag skulle få välja en hoj, det är så svårt, Johan. Det finns så många. Mm. Men jag vet inte. Jag är ju också svag för offroad motorcykel modell större. Mm. Så kanske en sån, för att jag skulle vilja pendla till och från jobbet i större omfattningen vad jag gör. Mm. Och då är det ju bra med en sån hoj, så man kan liksom ta lite bakvägar hem så här på grusvägar och det. Mm. Men annars, det jag vet inte. Vad säger du själv, Johan? På önskelistan till tomten?
Ja, alltså, jag är ju lite nyfiken på, alltså ska vi helt ärlig, så den första hojen som kommer på hornhinnan, eller vad man ska kalla det, det är ju faktiskt Husqvarnas Norden 901. Jag var ju på Azorerna förra året när den premiär lanserades och körde den. Och blev helt kär i den. Och egentligen så är kanske KTM en lite coolare, lite mer adrenalinstinhoj. Men Norden 901, den är mer sofistikerad, lite mer stilren. Så att det är nog den hojen som jag skulle hoppas stod under min julgran faktiskt. Det ska vara en jäkligt stor julgran visserligen.
Ja, du får ha en hög julgran.
Ja, verkligen. Men det är som du säger annars. Annars är det ju alltid massa intressanta prylar som kommer. Jag är väl lite nyfiken på, jag provade för länge sedan en sån här airbag-väst. Och faktum är att jag gillar bra skydd. Faktiskt. Jag är ingen som åker omkring i kortbrallor och flip-flop när jag kör motorcykel, utan även fast jag har gjort det någon gång. Men jag föredrar ju att vara så att säga välkittad med bra skyddsutrustning när jag kör motorcykel. Och där skulle jag vilja testa sån här väst, airbag-väst, som är av den senaste versionen, som helt enkelt, man behöver inte ha någon kabel eller någon vajer kopplat till hojen, utan den känner av när det går fel, så löser den ut. Så det skulle jag tycka var en bra julklapp faktiskt.
Sen kan jag säga som så att jag har ju en målsättning, och det är ju kanske att min kära fru ska ta MC-körkort. Mm. Så ett schysst headset att prata med henne i, för det blir så mycket enklare om man ska övningsköra och prata med varann.
Du tänker så?
Ja, så att det vore ju nice att ha. Ett schysst headset där vi kan prata med varann och vägleda, säga vad som är fel eller när man övningskör.
Men det låter mer som att det var en present. Jag tycker det låter som att det var en julklapp till henne, ett körkort.
Mm, kanske är så. Jösses, nu har jag lovat något här. Mm. Ja, vi går vidare. Farligt. Vi går vidare.
Ja. Vi kommer ju nästa avsnitt, så kommer vi fortsätta med Gissa hojen, som vi har fått positiv respons på. Jag tänker att vi kommer att träffa fler intressanta motorcykelpersonligheter utan avslöjande namn. Så vi har ju flera jätteintressanta personer som vi redan har bokat för intervjuer. Och sen har vi lite roliga ämnen, lite anekdoter och andra historier som jag tycker att vi ska ta upp. Vad säger du?
Ja, nej, men det låter jättespännande. Och jag är verkligen så här, det är tredje avsnittet nu. Och det blir bara roligare och roligare. Mm. Och sen så är det ju, responsen är ju kul och att så många vill vara med.
Ja.
Så att det ska bli jätteintressant framöver.
Jag är ju jättepositivt överraskad över all feedback. Och för dig som är intresserad av att komma med egna önskemål eller någon feedback på vad du skulle själv vilja höra mer om, stort som litet, så mejla gärna till redax med ett x på slutet, alltså redax@mcpodden.se.
Ja, Johan, då närmar vi oss slutet på avsnitt 3 och även på 2022. Så nu blickar vi fram mot 2023 och jag vill tacka dig, Johan. Det har verkligen varit kul de här 3 avsnitten och jag ser fram emot spänning vad som komma skall nästa år. Vad säger du?
Ja, absolut. Jag är ju överväldigad av hur väl den här podden har blivit emottagen och jag tycker det känns skitroligt, för att uttrycka sig på svenska. Och absolut, så ja, till dig Micke och alla lyssnare så vill jag väl önska gott nytt år och vad är det man säger? Gott slut och gott nytt år och god jul. Och
ja, framförallt god jul, det är ju imorgon. Ja,
det är ju imorgon. När det här avsnittet sen så är det faktiskt imorgon, det är julafton. Det känns helt snurrigt.
Ja, det har gått fort.
Ja.
Men vi ser fram emot 2023. Ja. Så god jul och gott nytt år allihopa. Så ses vi nästa år.
Ja.
Ha det bra, Johan.
God jul.
God jul.
Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
MC-podden.